God kveld. Hyggelig at dere vil bruke lørdagskvelden på bedehuset til to bibeltimer. Det er jo forunderlig at han som har skapt hele universet og vår jordkula, han legge merke til noe som skjer i landet Egypt 1400-1500 år før Kristus, og ser at der er det en folkegruppe som har det veldig vondt. Og han ser deres nød, og han hører de sukk og de bønner som stiger opp ifra disse mennesker. Og så bestemmer han seg for å dra i gang en redningsaksjon som er så enorm at Bibelen har valgt å bruke atskillig spalteplass på den begivenhet. Gud så de. Gud hørte deres sukk. Gud kom i hug pakt i si med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud bestemte seg for, nå vil jeg handle. Lenge, lenge etterpå så har det vært en utfrielsesaksjon i byen Korint med i aposteltiden, cirka 50 år etter Kristi fødsel. Og der er mange, mange mennesker som ved apostelen Paulus i forkynning blir fridd ut av hedenskap, avgudsdyrking, gresk mytologi, og opplever at himmelen har dreget i gang en ny aksjon. Så går det 2000 år, så er himmelen hilde på med redningsaksjon fremdeles, og derfor sitter du her. Gud har møtt deg. Så er det slik at det har blitt dreget noen forunderlige linje opp gjennom hele frelseshistorien. Paulus gjør det da, når han peker tilbake på utfrielsen for Israels folk i Egypt, og kommer inn på det i flere avsnitt i 1. Korinterbrev, for å undervise deg. Med utgangspunkt i Guds storhet, Guds nåde, Guds kraft, Guds visdom. Og så løfter han fram sannheten som skal bli til hjelp for de som lever på en annen kant på kloden, i en annen tid, i en annen kultur. Og så tror jeg faktisk i fullt alvor at den samme Gud, han er interessert i oss mennesker i dag. Ellers hadde jeg ikke kommet hit ned. Jeg tror på dette budskapet. Jeg tror på denne bok. Jeg tror at det er verdifullt for oss å være samlet om Guds ord fremdeles. For tiden heretter er kort. Da står det i den nytestamentlige tid. Hva skal ikke vi si da? Vi hørte jo innledningsvis her at det er forunderlige ting som skjer på vår klode. Er det ting som er i ferd med å snørpe seg sammen, og at vi begir oss inn i den aller, aller siste endens tid. Vi leser i alle fall del av avsnittet vårt i 1. Korinterbrev 10. Kanskje ikke hele avsnittet, men litt ifra starten av. For jeg vil ikke, brør, at det skal være uvitende om at fedrene våre alle var under skya, og alle gikk gjennom havet. Alle vart døypte til Moses i skya og i havet. De åt alle den same åndelige maten, og de drakk alle den same åndelige drikken, for de drakk av det åndelige berget som følgde dei, og berget var Kristus. Likevel fann ikke Gud hugna i de fleste av dem, for de vart slegne ned i øydemarka. Men alt dette hendte som førebilete for oss, så vi ikke skal ha lyst til det vonde, liksom de hadde lyst til det. Lær oss, Herre, òg denne kvelden. Lær oss Guds frykt, age for deg. Åpenbær din storhet for oss, og gi trang etter å få tjene deg, etterfølge deg. Amen. Det er jo slik at det er svært tidlig, denne her utfrielseshistorien, når Gud teker seg av Israels folke, som altså var i trelldom i Egypt, så blir det formidlet et budskap til Moses, som han, sammen med bror sin Aaron, stiger fram for farao i Egypt og formidler for han. Og budskapet da går ut på, ja, vi kan lese litt fra kapittel 5 der, så hører vi da nøyaktig hvordan det er sagt, og det blir jo gjenteket mange ganger. Veldig interessant. Starten av 2. Mosebok 5, deretter gikk Moses og Aaron inn til farao og sa, «Så sier Herren, Israels Gud, lat folket mitt fara, så de kan holde høgtid for meg i øydemarka.» Men farao sa, «Kven er Herren som jeg skal lya og la Israel fara? Jeg kjenner ikke Herren, og vil ikke la Israel fara.» De sa da, «Hebreerguden har møtt oss. Lat oss nå få fara 3 dagsreiser ut i øydemarka, og offre til Herren vår Gud, så han ikke skal slå oss med pest eller sverd.» Der er snakk om en utfrielse ifra Egypt, ifra trelldom, ifra farao. Og budskapet er altså i et nøtteskall, la oss få lov til å dra 3 dagsreiser ut i øydemarka for å holde høgtid og ofre til Herren vår Gud. Farao ble vel ikke særlig begeistra. Hvorfor skal de da? Kan ikke de ofre her i landet? Det kommer ikke på tale. Så begynner Gud å trykke. De 10 landeplager er det vi leser om i dette avsnittet her. Gud gjør det akkurat som han vil. Og så begynner det å bli elendighet som legger seg over folk og land. Så gjør det at farao blir nødt til å ta opp igjen saken. Og så ser vi at det skjer i flere trinn utover, uten at vi skal gå veldig i detalj i dag. Først så har han altså sagt at dere kan offre til Gud her i landet. Nei, sier Moses. Herrens befaling er tydelig og klar. Vi kan ikke vike av ifra det. Så sier han, det må i alle fall ikke dra langt bort. Bare et lite stykke, slik at han fremdeles hadde kontrollen over det, tydeligvis. Det kommer ikke på tale. Så spør farao, hvem er det som skal fara da? Og han får klart svar, menn og kvinner, unge og gamle, småfe og storfe. Nei, sier farao, det menn kan fara. så blev förbindelsen bruten igen, för Moses virte inte. Hebreerguden har mött oss, här är budskapet. Och så kan man då läsa från kapitel 5 och utöver till kapitel 10, hvordan landeplagen driver farao till en ny samtale med Moses. Och han ger efter litt. Till slut så accepterar han att ungarden också kan få bli med. Men småfe och storfe där må vara igen. Det är inte tåketalet Moses kommer med. Icke ej klau ska vara igen. Jag syns det är rimligt tydligt budskap. Men vet inte hur vi ska offra till Herren vår Gud. Allt, män och kvinnor, unga och gamla, småfe och storfe, absolut ingenting ska vara igen. Icke ej enaste klau. Av en geit eller en sau. Jag tror jag må ha med ett glas. Vaskglasset mitt. Så blir ju trängseln efter kvart så formidabel. Och den sista plagan rammar i kolossalt. Där allt förstefött, både folk och fe, dör i löp av en natt. Det är lite av en situation i landet Egypt. Och då bara jagar i folk ut. Nu må det komma rika väck. Så dräger vi av gårde på det som Herren har sett i stand. De ska hålla högtid, de ska ut i örken, de ska offra till Herren sin Gud. Det vill säga, det är ett brudd med träldomen, det är ett brudd med slavefuta, det är ett brudd med farao. Och de har begynt på en vandring mot löfteslandet. Så angrar ju farao ett stund. Och sete efter dem med hästar och vogne och folk. Når de igen vid Röda havet eller Sivsjön. Och så känner du sannsynligtvis budskapet i de stora träck. Herren befalar sin tjänare Moses att han ska rätta staven sin ut över havet. Och så ser det ett lodderet under. Jag tror inte det kan förklaras på något annat vis än att himmelen griper in. Och så går folket törskodde över havet. Och när farao och hans folk sätter efter så klapsar de samman igen. Och så omkämmer de samtläge. Nu kan inte jag med säkerhet säga hur många dagar de gick ifrån de förlät Egypt till de var kommande över på andra sidan av havet. Men i alla fall när det gällde innehåll i dessa här sannheter så är jag ganska överbevist om att det är tre dagsresor, adskillelse ifrån Egypt och då att de var kommande över på andra sidan av havet, där talar om den samma sak. En fullständig adskillelse. Och egentligen inte någon väg tillbaka. Så har du, visst du har varit flera kvällar, hört mig läsa gång efter gång. Alla vart döpte till Moses i skya och i havet. Vad betyder det? Hela det utfridde Israels folket var döpte till Moses i skya och i havet. det betyder att när de nu var fridd ifrån trälldomen i Egypt och slavefutaren där, så hade de nu fått en ny herre. Det var Herrens tjänar Moses som de nu skulle följa. Han skulle leda. De var döpte till Moses med det som skedde där. Det gamla var förgånget, så allt har varit nytt, för att citera något ifrån det nya testamentet. Allt detta är skrivet till lärdom för oss. Vad lär mig av detta? Där är ett mäktigt kapitel i Romarbrevet som dessvärre kristenfolk på våra kanter inte fördjupar sig väldigt starkt i, tror jag. Det är en som har kallat det för det tause kapitel, och där tror jag är med rätte. Det är kapitel 6. Där är det Bibelns största avsnitt om den kristne dop. Och det temaområde som är uppe till behandling i detta här mäktiga läreskrift Romarbrevet, där är det kristne livet, det är helliggörelsen. Paulus har meget grundig gått in på tema rättfärdiggörelse mitt ute i kapitel 3 och utöver. Att en människa vid tro på Jesus Kristus, det har inte med att hålla lovens krav och bud att göra, men med att bli iklädd i renhet, i rättfärdighet, i oskuld vid tro på Jesus Kristus. Gud fäller en frifinnelsesdom över gudläget på grund av vår tro, vår tillit till Kristus Jesus. Och så berättar han ut dessa frigörande sannheter om vår frälse. Så starkt att han ställer ett spörsmål när han går in i kapitel 6. För han har ju omtrent helt i avslutningen av kapitel 5 sagt att det där synda vart stor, där vart nåden ändå större. Och då är det som om Paulus förväntar att de stiller spörsmålet: vad ska vi då säga? Ska vi hålla fram i synda så nåden kan verta så mycket större? Är inte det en närliggande tanke? Till mer ett Guds barn synda, till större blir ju Guds nåde. Är inte det positivt att Guds nåde synes sig ändå större? Men tränger inte vänta väldigt länge på svaret. Det är för svagt att svara ett blankt nej. Vad ska vi då säga? Ska vi hålla fram i synda så nåden kan vara så mycket större? Långt ifrån. Eller måtte det aldrig ske, kunde det egentligen översättas. Det är total skivebomb. Det är inte sånt man ska tänka. Det som är döde från synda, hur skulle det ännu leva i synda? Säger han vidare. Eller vet du inte att alla vi som var döpte till Kristus var döpte till döden hans? Är inte det märkeligt? Ja, här tränger du rätt och slett att bestämma dig för att detta vill jag sätta mig in i. Detta är inte något enkla läromässiga sannheter. Men uhyre viktiga. Där är något som inte uppkämmer i ditt och mitt hjärta och som liksom går av sig själv att de är sköna. att när ett människa blir döpt till Kristus, Jesus, så blir människa döpt till Jesu död. Och så säger han något som heller inte är självsagt. Vi blev krossfäste samman med Kristus. Vi dödde samman med Kristus. Vi vart gravlagde samman med Kristus. Och sist men inte minst, vi blev uppreiste samman med Kristus. Detta är ju märkligt. Jag var ju inte född. Det var ett par tusen år sedan Kristus dödde. Jag som lever i bästa välgående här i står, är väl inte dö på en kross? Jag är väl inte gravlagd med Kristus i dopen, så det heter. Kisla snackar detta här. Ja, nu lite mer. Rätt och slett pressa oss till att tänka Guds tankar, för han som har dragit igång frälsen, han vet vad han har hållit på med. Och då sömmer det sig ju för oss stackars människor att lytta till vad är det Gud har att säga om frälsen i Kristus Jesus och det nya livet. Och då förtäller alltså Bibeln att i Guds måte att betrakta dessa ting på, i Guds öga, så är det bara Kristus som blir krossfäst och dör på krossen. Men Gud ser de många som blir döden i Jesu död. Han ser dig och han ser mig. Fordi att Kristus är en stamfar i Guds måte att se på. Liksom Adam är en stamfar och Gud ser och handlar med hela släkten i han, slik har Gud valt att betrakta Jesus som en ny stamfar. Den sista, för det kommer inte flera. Den första misslyckas och de måste sättas in en ny. Och den nya är inte kallt den andra, för att det kanske blir behov för en tredje och en fjärde. Han är kallt den sista, för det han har gjort ett fullbrakt verk, så det trängs inte flera stamfäder. När Gud hällde dom över din och min stedfortredare, så hällde han egentligen dom över mig och dig. Och domen är döden. När ett människa är dött, då är det bara en ting att göra. Det är att begrava det. Sån vet man det är ellers i livet. Och sån är det också här. Gud är färdig med mig och dig. Han hilt dom över oss i vår stedfortredare. Men det avslutas inte där. På den tredje dag reiser Gud Jesus upp från de döda. För ett mirakel. Livet kommer tillbaka. Och som Kristus är färdig med synd och död, slik ska egentligen jag också vara färdig med det. Och som Kristus nu lever sitt liv för Gud, slik ska du och jag leva vårt liv för Gud. Såleis ska det og akta dyk som döde för synda, men levande för Gud i Kristus Jesus, heter det i vers 11, där i Romarbrevet 6. Slik ska det og det också. Hur förstår du det? Kunde det inte stå såleis ska det räkna dyk som döde för synda och levande för Gud i Kristus Jesus? Hvorfor står det ett också, ett åg? Fordi at det første at Gud rekner det slik. Og så det en oppfordring at det vi som hører Jesus til, vi skal begynne å rekne det slik som Gud rekner det. Det for mye for langt? Ikke det naturlig at vi innordner oss etter han som har frelst oss og kalt oss og døpt oss for å være i avsnittet her? Nå det jo ikke slik at Paulus sier til de kristne i Korint, de som var kommet til tro på Kristus og var døpte til Kristus, vet de ikke at det som ble døpte til Kristus ble døpte til døden hans? Ja, da må de døpe dere på nytt igjen. Det er ikke det han sier. Nei, men han underviser dem om det som de tydeligvis ikke helt hadde skjønt, og leder dem inn i disse sannheter. Så de skal altså knytte seg selv til det som skjedde på krossen og ved Jesu oppstandelse. Så når det her snakker om at vi oppreist med Kristus for å leve det nye livet, så ikke det i oppstandelsen i det evige liv. Det sier jo Bibelen en del om. Men her det et budskap om at vi allerede her og nå skal begynne å tenke på den måten som himmelen tenker og innrette vårt liv etter disse sannheter. Jeg ser jo parallellen med andre Mosebok. Du dødde med Kristus på krossen, gravlagd med han, men tredje dagen reistes du opp igjen med Kristus for å leve et nytt liv. Tre dagsreise adskillelse ifra Egypten og trelldommen. Døyp til Moses i skyet og i havet. Et fullstendig brudd med det gamle livet og en ny leder, Herrens tjener Moses. Det betyr at Bibelen lærer meg at det er jeg som har fått del i frelsen og er blitt et Guds barn, ufortjent, på grunn av at vårt påskelam er slakta. Jeg skal ikke fortsette å leve i Egypt, altså i verden, i den syndige verden. Altså, jeg er her på jord, det er ikke det jeg snakker om. Men jeg er ikke en del av denne syndige verden. Jeg har brutt opp. Det er en ny vandring. Det er ikke bare en religiøsitet i denne verden. Der jeg kan putle litt med noen religiøse ting. Men meg, med alt jeg eier å ha, familie, småfe, storfe, for å bruke bildet der. Bryte opp og adskilles ifra da livet. Egypt, denne verden. Farao, Satan. Frelse ved lammets blod. Oppbrudd. En dåp til Kristus. Når det gjelder oss. Bibelen radikal. Jeg blir stadig forundret over hvor radikal Bibelen etterfølgelsen av Kristus. Du kan lese hva Jesus selv sier når han går sammen med sine læresveiner. Om å ta opp sin kross og følge etter han. Hvis ikke, så er vi ikke verden. Utrolig sterke ord. Jeg er en smule urolig for at vi kristne her i Vesten, vi har sagt ja tack till syndernes förlåtelse och något särskilt mer är jag inte intresserad i heller. Johannes kommer väldigt starkt in på detta han nog i sitt första brev. Man kan ju läsa där ifrån kapitel 3 och vers 3 och utöver några vers. Och kvar den som har denne vona eller detta hoppet till han, alltså till Kristus, rensar sig själv liksom han är ren. Kvar den som ger synd bryt och lova och synd är lovbrott. Det vet att han är åpenbara för att ta bort synderna våra. Och det är inte synd i han. Kvar den som vart värande i han syndar inte. Kvar den som syndar har inte sett han eller känt han. Detta är inte så helt enkelt att skönja och det är inte helt tydligt i denna översättelse som jag har hällde. Men när det här står att det vet att han, Jesus, är åpenbara för att ta bort synderna våra så är det helt åpenbart utifrån sammanhängen att det här är inte det snack om att Jesus har tagit bort vår synd som skuld eller som orsak till fördömelse. Där lär ju Bibeln med all tydlighet. Men här är det snack om att Kristus kom för att ta bort syndig som makt i våra liv. Som en härskande herre i våra liv. För där ser du av hela sammanhängen. De förstår jag att kvar den som varit värande i han syndar inte. Hä? Syndar vi inte längre efter att vi kom i livsförbindelsen med Jesus? Ja, det här jag menar att det är lite vanskeligt att översätta tydligt nog. För i den grekiska texten när det gäller detta verb eller formen av verbet här så är det egentligen så att det borde översättas att han praktiserar inte synd. Den som i sannhet är född av Gud och är blivit ett Guds barn, han har nu inte längre syndig som sitt element. Fisken sitt element, det är i vattnet. En icke-kristen sitt element, det är i den syndige världen. Acceptera egoism och allt möjligt urenskap. Men ett människa som är född på nytt hör inte till det element längre. Så själva mitt livsmönster är inte syndig längre. Och det är det som egentligen står här. Kvar den som varit värande i han lever inte i synd eller praktiserar inte synd. Har inte syndig som sitt livsmönster längre. Och längre ner så talar han om att på denna måten kan ju skilja ett Guds barn ifrån ett djävulens barn. Väldigt utfordrande. Men den samma Johannes har ju i det samma brevet ett kapitel för i starten av kapitel 2 tydligtvis sett ord på att en kristen kan ha sina nederlag. Att du och jag fäller i synd i gitteprövelser och utfordringar. Ja, där är nog den gamla aposteln fullständigt klar över. Men han säger ju inledningsvis, mina barn, detta skriver till dig så det inte ska synda. Han har så lyst att hjälpa sina kära läsare till att leva i renhet. För de är upprest med Kristus. De är avskilt ifrån denna världen. Mina barn, detta skriver till dig så det inte ska synda. Och om någon syndar. Han känner sig själv och sina medkristna så gott att han tror ju inte på fullkommenhet och absolut helighet och renhet. Och om någon syndar så har vi en talsman, jo fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Och han är en soning för synderna våra. Det är ett gott evangeliskt budskap. Vi ikke ute med oss og med fellig synd. Hvem ville da nå fram? Og ingen da. Paulus måtte jo ta for seg selvaste Peter lenge etter pinsedag og åndsdåp og åndsfylde lenge etter at han hadde tjent i stor kraft fordi han gjorde ting som ikke passte seg for han. Men det er et vidunderlig budskap at om noen synder så er det håp likevel fordi at Gud ser meg i Kristus. Han er ei soning for syndene våre. Vi har en talsmann, jo Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er kontinuerlig ei soning for dine og mine synder. Han gjelder for meg innenfor Faderen. Men vi glemmer ikke første delen av budskapet. Mine barn, dette skriver jeg til deg så de ikke skal synde. Den som har dette håp til han, han renser seg selv, liksom han, altså Kristus, er ren. Den som er født av Gud, synder ikke. Altså, da lyser i aller høgste grad en rød lampe. Hvis en bekjennende kristen sier at jeg sier nå i det jeg sier god natt til Gud, at du får nå tilgi alt som ikke er helt mål i dag også. For jeg er jo ikke fullkommen, det er jo ikke noen av oss, så jeg trenger tilgivelse. Mens innstillingen er at i morgen, eller neste helg, eller hva det er, så gjør jeg det samme. Da sier Bibelen at det begynner å blinke skikkelig en rød lampe. Han kan ikke synde på den måten den som er født av Gud. Han kan ikke akseptere et syndig handlingsmønster. Det er bare et bevis på at du ikke er født av Gud. Du er ikke et Guds barn. Du er et djevelens barn. Men at en nederlag kan komme tett, det kan skje. Men denne her formen av verbet, det er i dette tilfellet noe punktuelt. Og selv om punktet skulle komme veldig tett, så er det likevel ikke en sammenhengende linje, et syndig mønster. Men Bibelen tilskunder oss til at vi skal trekke inn ord om krossen, og som den kraft som det er med tanke på syndig som makt i våre liv. Ikke bare den makt det er i møte med syndig som skuld. For skuldbrevet der er utslettet. Men ord om krossen sier også noe om at syndemakti ble bråten ved Jesus seier. Så budskapet er altså at det der er muligheter for oss å begynne å tjene en ny Herre. Vi døypte til Kristus, fordi at nå er det han vi skal etterfølge. Og som han er ferdig med synd etter sin død og sin oppstandelse, så skal jeg gå og tenke, ja, men når Gud ser meg i Kristus og betrakter meg også ferdig med syndig, ja, men da vil jo jeg også løfte de sannheter framfor meg og inntil meg. Jeg vil leve i renhet. Vet du hva det innebærer? At du er grenseløst avhengig av Jesus hver eneste dag. Hvis du tror du kan våkne om morgenen, stå opp og ete frokost, gå på jobb, leve livet og ikke ha bruk for Jesus, da skal jeg garantere at det blir ikke et liv i renhet. Tenk om jeg kunne skjønne at dette her er et evangelium, en del av ord om krossen og dette her. Der er faktisk muligheter for meg, når fristelsen kommer, til å bli bitter. Og så kan jeg få lov å si, i Jesu navn, du är ingen herre över mig längre. Jesus är min herre och har kallat mig till renhet. När du blir fristad till att baktala så kan du säga till dig som om det var en person. Du baktalar. Du är inte min herre längre. Jag är död. För syndig. Och nu hör Jesus det. Många är fristade av pornografi bland manfolk. Det känner jag till. Och kristna. Så går det alltså an att lova sig. Du har inte rätt till att härska över sinnet mitt och tanken min längre. Jag är upprest med Kristus. Och nu vill jag leva rent. Jag vill leva till ära för han. Havet syke, du världen går att präga oss i västen. Det är faktiskt lov för mig att säga. Jag är skild ifrån dig. Vid död. Tre dagsresa jag adskilt. Jag hör Jesus det. På område efter område. Och vi är ju svake på olika punkt. Någon är väldigt svake på ett område. Men brukbart stärke på ett annat kanske. Medan andra är svake på ett helt annat område. Det går faktiskt an. Vid kraftig evangelie. Vid budskap om att jag är döpt i Kristus. Förent med Kristus. Identifierat med Kristus. Skulle mig inte ser han. Han är osynlig för mig. Att det räknas som en levande realitet. Varenaste dag. Och syter för fällskap med han. Och lever mig in i dessa sannheter. Och akta mig som död för syndig. Men levande för Gud i Kristus Jesus. Det är människor som har prövt detta för oss. Bland annat Paulus. Och han säger, värt mina efterföljare det och. Där är någon som tolkar det slik att när han säger att det är gode som jag vill, det ger jag inte. Men det vonde som jag inte vill, det ger jag. Att det där var liksom hans liv och hans livsmönster. Och att han alltid skulle säga, jag är ländige människa, vem ska fri mig från denna dödens lekam? Och så blev det inte någon ändring. Jo, det blev en ändring. Detta är slik så det går med en kristen vid som strävar i sig själv och med krav och bud att det må skärpa mig, må ta mig samman och så vidare. Men för den som lever sig in i dessa här sannhet om krossen. Gud såg mig i Kristus och gjorde sig färdig med mig. Den tillhörighet jag hade till den första Adam. Han har brutit förbindelsen. Slik som han ser det med denna världen. Denna Adams världen. Och sett mig in i den sista Adam. Jesus världen. Bara läs Bibeln. Jag utfordrar dig. Du finner överallt. Kallt till ett nytt liv. Kallt till helighet. Kallt till efterföljelse, kallt till att vara ett Kristi brev, kallt till att vara lys och salt i världen, kallt till att vara ett Kristi vällukt i världen. Hur flott att det är möjligt. Inte i fullkommenhet, men kvart enaste fall och nederlag skulle driva oss till Kristus och säga, jag ser att jag tränger mer fällskap med dig, mer tid till ditt ord. Mer tid i bön till dig. Mer samman med de kristna. För att detta livet i större och större utsträckning skulle bli en realitet. Intill han kommer. Då är man helt färdig med den gamla natur. Detta blylodd om foten. Då förvandlas med. Men intill han kommer. Så är alltså detta här vårt kall till att leva ett helligt liv. Då är det väl tid för en paus, tänker jag.